Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för. Relationer, pengar, karriär och psykisk och fysisk hälsa.
Allt det här ingår i alla våra livshjul. Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt. Jag heter Anna Hegerstrand.
Och jag heter Claudia Galli-Concha.
Och du lyssnar på Livshjulet.
Hej Anna.
Hej Claudia.
Vi är alltid så fokuserade på det här med tekniken.
Ja, jag vet. Det är, vi sa ju det att när vi blir riktigt, riktigt rika så ska vi ha någon som sköter tekniken.
Ja, någon som bara sitter här inne och ser att det rullar. Ja,
man kanske inte behöver bli skitrik för det.
Nej, det är kanske en tjänst man kan köpa lite billigare än vad vi
tänker.
Vi kanske
kan fråga din assistent Felicia om hon kan.
Ja, om hon är teknisk. Jag kollar lite nästa gång. Gör det. Lösningen där.
Hon är liksom bara typ 20-ish, så hon är förmodligen mer teknisk än vad vi är.
Precis, hon föddes teknisk. Hon är född 2000. Jag blir alltid lika fascinerad av det när hon säger att hon är född 2000.
Ja.
Jag kommer liksom ihåg vad jag hade på mig typ på nyårsafton 2000.
Ja, det kommer jag också ihåg. Jag kommer ihåg allt det. Okej, jag tycker att vi ska på veckans gäst och veckans tema. Vi tar oss an ett superstort tema som vi ändå kom fram till kan göras lite mer mindre och personligt.
Väldigt behändigt kan man ju göra det.
Exakt, det är meningen med livet vi ska prata om idag med ekonomiprofessorn och författaren Mikael Dahlén.
Ja. Alltså när man säger ekonomiprofessor så blir det lite vilseledande ibland kan jag känna med Mikael. För att jag har en väldigt förutfattad bild av hur en ekonomiprofessor ska vara.
Inte så.
Inte så som den här människan som är typ en av de bästa människorna jag någonsin träffat tror jag. Alltså mest inspirerande, ödmjuk, positiv, klurig. Och jag känner att det här är ju inte sista gången Mikael är med i den här podden.
För
att han känns ju som... Alltså han har ju så många sidor och han är så intressant och liksom så här skör och stark och allting i en mix som är, jag vet inte. Jag vill inte prata för mycket känner jag.
Nej, absolut. Det är klart att vi ska låta samtalet prata för sig själv. Men anledningen till att vi också bjöd in honom kopplat till det här temat är ju att han i höstas släppte sin bok, en liten bok om meningen med livet, som är en uppföljare till hans En liten bok om lycka.
Precis.
Och jag menar, lycka och meningen med livet hänger ju enligt mig i alla fall väldigt mycket ihop. Så vi vidrar ju båda ämnena såklart. Men,
och seriemördare.
Och seriemördare, inte minst.
Mm. Och nagellack.
Ja. Om man känner att man vill gå in och prata vidare med oss efter det här avsnittet. Eller lämna feedback så finns ju vi på Instagram.
Yes.
Livshjulet med Anna och Claudia. In och följ. Och prenumererar du inte redan på Livshjulet så gör det.
Ja, och där på Instagram ska jag bara säga att vi är där. Vi svarar på allt, så länge man är snäll.
Ja, och vi delar med oss av vår vardag, vårt livshjul. Högt och lågt, men också liksom av, vi följer upp våra samtal här i podden, där inne. Men nu Mikael Dahlén och den stora frågan om meningen med livet.
Ja.
Vi är så glada att du är här, Mikael.
Tack, jag också.
Ja.
Och jag tycker det är kul, för ni känner ju varandra sedan tidigare.
Ja, men alltså, för det första så känns ju Mikael som så här, a brother from another mother för mig. För att jag tycker att det känns som att allting, alltid som jag hör dig prata om, tänka på, det är så här, det hade lika gärna kunnat varit jag.
Om du jag sa ju det till mig innan vi gick in här.
Ja, men alltså det bara känns så här, allt som handlar om just det här, ja, men vi kommer ju prata om, och vi kommer prata om lycka, och vi kommer prata om meningen med livet, vi kommer prata om allt det där, och allt det där är ju sånt som jag utforskar och håller på med varje dag, och så här, att liksom hela tiden förädla mig själv och min mitt jag. Jag vill prata lite om självförtroende med dig. Mm. För att du är ju ekonomiprofessor. Det är ju liksom det du är i grunden. Mm. Men sen har ju du skrivit böcker om seriemördare, alltså, bok om lycka, meningen med livet. Alltså, det är ju inte ditt huvudämne.
Nej, men det är ju små böcker också.
Det är också små böcker, men inte den om seriemördare. Det är en större bok.
Ja, en stor bok om monster.
Men jag menar med så här. Vad är ditt självförtroende? Förstår du vad jag menar om jag säger så här? Då menar jag inte det på ett elakt sätt. Vad ger dig av alla människor rätten att skriva de här böckerna när du egentligen är en ekonomiprofessor? Är det en konstig fråga? Är det, tar du det, hoppas du tar det bra.
Jag menar jag det tycker snäll. Det är en relevant fråga.
Jag tycker det är en jättebra fråga. Mm. Verkligen.
Vad ger dig rätten än de som kanske har suttit och varit intresserade av seriemördare i hela sitt liv?
Varför ska man läsa din bok?
Varför ska Charles Manson träffa mig när det finns så många som träffar honom?
Mm.
Mm. Jag har några olika svar på det. För jag har också brottats med den frågan i stort sett allt jag har företagit mig. Vem är väl jag att... Det ena blir ett väldigt ekonomiprofessoraktigt svar. Jag tänker i termer av Pareto. Pareto är liksom alla ekonomiska lagar och alla volter inom gymnastik och simhopp och allt vad det är uppkallat efter personen som först uttryckte det. En ekonom som menade att det är Pareto-optimalt om jag gör någonting som blir bättre för minst en person, i det här fallet mig själv, utan att det blir sämre för någon annan. Det kanske inte blir bättre för alla, men det blir bättre för mig utan att det sker på någon annans bekostnad. Så tänker jag i väldigt mycket jag gör. Jag hoppas och tror att det kan komma andra till gagn. Och där tänker jag ganska sällan i form av att jag har det slutgiltiga svaret på någonting. Men jag kanske kan uppmuntra eller provocera folk att tänka till kring någonting som de inte tänkt så mycket på. För att överbevisa mig eller att de blir nyfikna eller vad det nu är för någonting. Det hoppas jag på. Men allra minst så vill jag själv få bli lite klokare på sånt jag är nyfiken på och inte riktigt förstår. Det är nog liksom den röda tråden genom allt jag gör. Att jag inte känner mig riktigt klok och hoppas att jag kan bli lite klokare. Vare sig det gäller seriemördare och ondska eller lycka eller meningen med livet eller vad det nu är för någonting. Så det är den ena delen, och det är, liksom, det är det som gör att jag känner att jag kan vila lite i det här. För än så länge är jag ganska trygg med att det jag har gjort inte har skadat någon eller gjort läget sämre för någon. Min relation till ekonomi är väl, som ni säger, ett bra sätt att uttrycka det, opretentiöst. Ekonomi blir väldigt lätt pretentiöst. Det är storbanker, det är Riksbanken, det är finansmarknader, det är Nobelpriset som förvisso inte får heta Nobelpris och så vidare. Och jag tycker sånt är spännande också, att få ha Nobelprisdiskussioner och så vidare. Men för mig är ekonomi så mycket mer. Ekonomi är pengar till en del. Pengar är ett medel bland många andra att göra ekonomi av vår tillvaro, av våra liv, av den tid vi har, av de resurser vi har i form av färdigheter, kunskap, intressen, energi och så vidare, på bästa möjliga sätt för oss själva och varandra. Allt det är ekonomi. Mm. Tycker jag. Och där känner jag att jag har lite lyxen av att inte alla människor är intresserade av ekonomi och har tänkt riktigt på vad det är för någonting. Och då tar jag den bollen och springer allt jag kan i alla möjliga riktningar och säger, det här kan väl vara ekonomi, det där kan väl vara ekonomi och så vidare.
Och vad är det du föreläser om på Handelshögskolan, som ju är en av Sveriges, alltså utbildningarna där är ju kända för att vara riktigt, riktigt tuffa.
Mm.
Och många klarar inte sig igenom dem. Vad jag har Förstått.
Och det märkliga är att jag föreläser inte på Handelsskolan.
Du är bara professor vid.
Ja, vad är skillnaden? Jag har kontor i huset bredvid. Ja. Jag är professor vid. Det är viktigt att hålla koll på prepositionerna.
Ja, men verkligen. Bredvid Handelshögskolan. Du står utanför.
Så på pressbyrån.
Nej, men jag trodde att för att vara professor vid Handelshögskolan, ekonomiprofessor, så föreläste man.
Ja, men så här är det. Jag undervisar vid Handelsskolan. Mm. Jag har föreläst en massa år. Jag är så gammal så jag har hunnit föreläsa en massa år. Och de massa åren hände för länge sedan. Stå i aulan där och prata där finansministrar och Nobelpristagare brukar stå. Och så vidare. Det har jag gjort. Men kände efter ett antal år där att det är ett slöseri med min och de 300 åtgången studenterna som fick plats där. Tid. Vi kommer inte så nära varandra. Vi tar lite varandra gisslan. Nu ska vi under 2 timmar ägna tid åt att jag står och mässar om någonting som jag redan har koll på och vet allt, eller åtminstone tillräckligt mycket om. Och de ska behöva ta in det här bara. Vilket de kanske inte alltid är intresserade av, kanske inte alltid kan relatera till eller har någon glädje av i framtiden. Vilket för övrigt också kanske kan förklara varför många inom stationssäcken inte klarar utbildningen. Därför att det ligger för långt ifrån deras verklighet och det de vill göra. Mm. Så jag slutade föreläsa för ett antal år sedan. Jag föreläser ju väldigt mycket men utanför Handelsskolan. Mm. Inte bara i rummet
men om ekonomi?
Om allt ifrån lycka, meningen med livet,
seriemördare,
framtiden och så vidare. Sånt som är inspiration, sånt som är provokation, sånt som är fortbildning och så vidare. Det gör jag väldigt mycket runt om. Men på Handelsskolan har jag istället omdanat min roll till att vara en sorts utvecklare. Så jag jobbar mycket med workshoppar, mycket med tutorials, mycket med projekt, examensuppsatser och så vidare.
Att du är handledare då?
Ja, precis. Där går ut på att vi tillsammans utforskar helt nya frågeställningar. Där jag hoppas lära mig av studenterna. Jag hoppas bli lika överraskad som studenterna. Att vi ska vara på frontlinjen i så mått. Det ska inte handla om att jag berättar någonting jag har vetat i 10-20 år. Nej. Utan vi ska gräva i sånt som jag inte vet att ingen vet att något om. Som är aktuellt här och nu och förhoppningsvis imorgon.
Men när du föreläser utanför Handelshögskolan, ja, då föreläser du om saker som du vet. Och då, vad är det som gör att du tycker det är fortfarande intressant? Är det att folk kommer till dig, inte att de har det på schemat och måste gå på din föreläsning, utan att de verkligen söker upp din föreläsning?
Ja, det är jättelyxigt. Så funkar det. Ganska mycket i föreläsningsvärlden, åtminstone i den del av föreläsningsvärlden jag rör mig i, att det är människor, företag, branscher, vad det nu är för någonting, som har av sig till mig för att de har hört eller sett mig någon gång eller talas om och vill bli inspirerade, överraskade, underhållna, provocerade, vad det nu är för någonting. Det tycker jag är väldigt spännande. För mig så hänger de där delarna ihop. Jag tror att ska en provocera och få folk att tänka till kring sånt de inte tänkt till om förut och tänka lite nytt, så krävs det också att de inspireras så det finns en energi i det där snarare än att man ryggar tillbaka och tycker det där är väl gjort. Och jag tycker också att underhållning är en viktig del i det. För det är avväpnande. Det gör att man blir mer sig själv. Jag har inte hittat någon bra översättning på det här. Men på amerikanska funkar det bra. You can't spell fun without you.
Nej.
Och det ligger mycket i det. Det är
du kan
svårt.
Inte stava kul utan u.
Ja, ja, det går ju att säga på svenska, men det blir inte
men det blir inte samma
catchy.
Bra, Claudia, du har ju ändå bott i LA i 3 år.
Att you kan stavas med bara ett u eller med ett y and an o before the u. Och det är så jag tänker, du kan bli provocerad i egenskap av mellanchef eller vd eller finanschef eller vad tusan du vill. Men det är ganska svårt att ha roligt i form av finansmarknadsminister eller personalchef eller vad det nu är. När du har roligt, när du skrattar, så gör du det i egenskap av dig själv. Du blir mer dig själv i det. Det är för övrigt också någonting jag faktiskt har gjort en massa studier av.
För, vilket då? Att
ha roligt och hur vi funkar när vi har roligt, varför vi har roligt, hur det sprider sig.
Berätta.
Och så vidare. Ett av de snabbaste sätten att känna gemenskap är att skratta. Skratt smittar bokstavligt. Det är en förklaring till varför alla sitcoms i USA hade taped in front of a live studio audience eller burkskratt som man kallar det för, som var inspelat och så vidare. För att vi har svårt att värja oss mot skratt. Skratt är ett sätt att signalera, nu är jag mig själv, jag är ofarlig, som väldigt lätt får andra att bli delar av det där. Mm. Om en person börjar skratta så ökar sannolikheten väsentligt att andra gör det. Det finns jätteroliga såna här klipp när man kollar på hur folk i en tunnelbanevagn börjar skratta. En person börjar skratta av någon anledning, som den personen har kanske sett på sin skärm, så får någon annan som tjuvtittar också att skratta, och då får personen bredvid som inte ser det här att också skratta. Men det är så förlösande. Det blir en gemenskap i det där. Och sen går den här personen som började skratta av, men skrattet fortsätter i vagnen och smittar av sig, och så slutar det med nästa person gick av som ändå var lite med, och till slut så är det en hel vagn full med människor som skrattar utan att någon har en aning om varför de skrattar, och ingen har en egentlig anledning att skratta.
För källan har gått av vagnen, liksom. Skrattkällan.
Det är ganska fantastiskt. Sen finns ju motsatsen också. Det kan vara lite creepy om någon person sitter och skrattar alldeles själv för länge. Om ingen join in så kan det bli så att folk flyttar lite på sig och kliver av, och till slut sitter den personen själv.
Ja. Det känns det väldigt mycket vem den första skrattande personen har bredvid sig.
Ja,
eller liksom i sin absoluta närhet där på tunnelbanevagnen. För är det någon som hakar på lite grann, är det liksom onda själar som står runt omkring och som är dömande, så blir det ju tråkigt.
Exakt.
Är det inte också så att skitsnack är en väldigt bra grej?
Att skratta åt tillsammans.
Nej, att skitsnack är någonting som verkligen för ihop människor också, tyvärr.
Grupperingar. Alltså man grupperas
mot den. Det är lätt att liksom, om du och jag sitter och inte har något att prata om, försöka hitta en gemensam nämnare, någonting som någon vi inte tycker om. Det brukar elda igång folk ganska bra, tyvärr.
Ja. Det där var ju någonting jag också grävde in, jag höll på med det här monsterprojektet då. Träffade seriemördare och så vidare. Det är fascinerande. Den boken kom ut 2011, har jag för mig.
Är det bara seriemördare du har träffat i boken, eller?
Ja.
Inga offer?
Nej, det går ju.
De är inga monster.
Nej, men alltså de kan någon som seriemördare, det ligger liksom inte.
The one that got away. Ja, jag bjuder på den. Vi lägger den i trailern, Anna. Då kommer det flyga, den skiten.
Vi vill bli lite klokare genom den här podden. Nej, det var bara då förövarna då. Det var bara monstren.
Apropå att jag skriver små böcker.
Ja, men herregud, det finns ju folk som vet att de har kommit undan en seriemördare. De hade kunnat berätta, tänker jag.
Ja, absolut.
Du vet, så här, han höll mig
berätta
vaden.
Berätta om monstret. Ja, såklart.
Ja, men det där är spännande, för jag har träffat folk that got away, men inte någon likt offer för Jeffrey Dahmer, om ni minns honom.
Nej, vad är det nu?
Kannibalen från The American Midwest som åt upp sina offer, stoppade resterna i kylskåpet och så vidare, och åkte fast efter att ett av hans offer flydde. Det riktigt bizarra är att han hade kunnat åkt fast tidigare ifall polisen som mötte ett av hans tidigare offer som inte got away. En kille som flydde naken, lyckades fly hals över huvud utifrån lägenheten där Jeffrey Dahmer hade honom. Hals över huvud, flyr ut naken, panikslagen, träffar polis på gatan och säger, jag är i begrepp att bli uppäten. Det här är inte Pareto-optimalt på något sätt.
Ingen kommer bli glad.
Det här vill jag inte. Det här vill jag inte. Och efter ut på gatan kommer Jeffrey Dahmer och säger nej, nu förlåt, det här är en liten lover's quarrel. Det här är min pojkvän och han överdriver. Och polisen säger okej, nej men då ska inte jag blanda mig i.
Och lite så stress av att stå naken man där kanske.
Ja.
Också. Och det fick den nakna med... mannen följa tillbaka med?
Ja, det är så sinnssykt läskigt det där. Men i alla fall, en sån har jag inte träffat. Men däremot så, som jag gör, så gjorde jag studier på det där, bland annat med en amerikansk kollega, där vi frågade en hel väldig massa människor. Har du någon gång upplevt att någon har velat ta livet av dig? Har du någon gång känt att nu finns någon som vill ta livet av mig?
Mm.
Och har tänkt ordentligt på det här? Och en majoritet, alltså vi snackar siffror uppemot 80-90%, har känt den känslan. Det blir en väldig massa människor som got away. Och det är logiskt i ljuset av andra studier vi gjorde som frågade från det andra perspektivet. Har du någon gång tänkt tanken och haft en hyggligt elaborate, haft en hyggligt genomtänkt tanke?
Mm.
Hur det skulle vara att ha ihjäl någon annan person. Och det landar också kring 80-90%. De flesta av oss, och jag säger oss som är vi. För med 80-90% så borde det inbegripa. Vi sitter tre personer i det rummet.
Mm, det är två av.
Ja, precis.
Har du det?
Har tänkt Mikael. Tanken. Och det, ja, svar på din fråga är ja, det var jättejobbigt. Det var en av de jobbigaste sakerna för mig att förlika mig med när jag skrev den här boken. Att jag också haft sådana tankar och impulser. Det kommer lite för naturligt, det är hemskt att säga, men det kommer lite för naturligt. Jag började gräva evolutionsbiologi, evolutionspsykologi för att förstå det där.
Men har vi alla det i oss då?
Ja, det är det som är det läskiga. Vi har alla det i oss, men väl nog har vi väldigt starka spärrar, de flesta av oss. För den läskiga tanken är ju att vi skulle ha så många mördare och så många offer ifall de här impulserna faktiskt förverkligades.
Jag tänker vi alla tre föräldrar som sitter här.
Ja. Mm. Om det skulle hända ens barn.
Ja, om någon skulle göra någonting. Ja, ja. Mot ens barn.
Ja.
Alltså jag vill inte ens tänka tanken.
Nej,
men det är klart.
Tänka tanken. Det är skitläskigt, jättejobbigt.
Men det ser vi ju bara i djurriket liksom. Ja. Man kommer för nära ungarna. Alltså precis. Något djurs barn.
Ja.
Det är klart, vi är ju också djur. Ja. Med djuriska instinkter.
Ja. Och det där går tillbaka hela vägen till efter min långa utflykt.
Mm.
Det här med skitsnack.
Mm.
För jag började då gräva i det jag kallade då för vardagsondska.
Mm.
Sånt här som bara slipper ut ur oss utan att vi ens tänker på det. Mm. Och därför kickar inte de här spärrarna in. Och det fascinerande är att alltså 10 år sedan då, 2011, så hade jag med det i bokmanuset. Men vi kom fram till att det blir för mycket att ta med det. Det är lite spretigt och det fanns inga ord för det här. Nättroll fanns inte då.
Nej.
Näthat och så där, bara 10 år sedan.
Vardagsondska.
Ja. Och då gjorde jag en del experiment och liksom började kolla närmare på det också. Hur många har någon gång skrivit något hemskt om någon annan på nätet? Och ganska många hade gjort det, men inte symmetriskt som det här med tänkt tanken att ha ihjäl någon eller känt att någon har velat ha ihjäl en. För jag frågar också hur många har någon gång hittat någonting hemskt skrivet om sig själv, antingen för att det kom direkt i ens mejllåda eller kommentarer eller för att det skrevs om mig och jag hittade det i alla fall på Flashback eller något sånt där.
Det har vi väl, det är väl 100% av alla som sitter här inne.
Precis.
Mm.
Och det skulle innebära antingen då, eftersom alla någon gång fått något hem skrivet om sig.
Mm.
Men långt ifrån alla drar sig till minnes att man skrivit någonting väldigt hemskt.
Mm.
Det skulle antingen innebära att det finns en liten klick då.
Mm.
Med människor som från det att de vaknar till att de går och lägger sig känner som sitt ansvar att tokhata alla andra.
Mm.
Och på så sätt så kan alla ha fått uppleva det. Eller så är det så att väldigt många har gjort det utan att ens riktigt tänka till och inse, just det, nu sitter jag och skriver hemska saker om någon annan. Någonting som kommer göra någon annan jätteledsen. För att vi inte riktigt förstår det. För att det kommer ut så snabbt och så lätt att jag inte ens riktigt reflekterar.
Men är det inte också en gråzon beroende på vem mottagaren är och hur känslig den personen är? För någonting som en person kanske tycker är konstruktiv kritik.
Mm.
Kanske en annan tycker är liksom tar
personligt. Ja.
Ja, men där finns, ja, precis. Där finns den delen att det är ett ständigt förhandlandes, som vi brukar prata om i kommunikation. Det är ju inte förhandlande bokstavligt talat, men det funkar lite så. Vem har tolkningsföreträdet? Mm. Vilket perspektiv är det mest gällande? Menar jag att såra den här personen? Ja, kanske inte, förmodligen inte. Men personen upplever sig sårad. Mm. Är det då sårande eller inte? Och så vidare. Men i alla fall, ofta kan det vara så att vi säger saker, och precis som du säger, Claudia, det är inte meningen att såra någon annan. Och det kanske inte ens är meningen att den här personen ska mötas av det här. Någonsin bli varse att jag sa det här. För att det är skitsnack.
Mm.
Någonting som jag har för att känna gemenskap med någon annan.
Mm.
Men det har ju gått så snabbt. Som sagt, 2011 fanns inte ens ord för det här. 2011 fanns det knappt poddar där vi håller på med nu. Det fanns knappt någonting av det. Vi håller på med många minuter och timmar om dagen.
Mm.
Idag når vi ut och fram på andra sätt än vi gjorde förut.
Mm. Mm.
Och som vi kanske inte velat. Så det här skitsnacket kanske inte håller sig bara till oss.
Men jag tänker överhuvudtaget det här med, för att snacka skit, det gör ju att så här, det är ju verkligen inget. Man känner sig lite smutsig. Snacka skit har vi ju alla gjort liksom, och gör.
Mm.
Men jag upplever att när jag försöker tänka på att inte göra det, så känner jag mig lite renare och lite men bättre. Liksom.
Mm.
Sen så är det väl så här, om jag snackar skit om någon, om den personen aldrig får reda på det, om jag göttar ner mig lite i det utan att den andra får reda på det, då har det ju inte skadat någon. Men det skadar ju en själv lite där.
Mm.
För att man är ju inte sitt bästa jag när man sitter och blir lite större på någon annans bekostnad.
Jag har en bra övning där som jag håller på med nu ganska aktivt.
Mm.
Sen jag fick barn så har jag blivit väldigt mån om vad som sägs i vårt hem. Mm. Alltså hur vi pratar om andra människor framför allt. Så till exempel om man tittar på Melodifestivalen så är det så här, det är förbud hemma hos mig att säga någonting negativt om personerna som är med.
Om alltså, de är dåliga då?
Baserat på deras utseende.
Ah, okay.
Mm. Alltså så här, vad fan har hon på sig?
Bra.
Eller så här, herregud, oj oj oj, var inte den där kjolen lite för kort? Du vet sådär, som det pratas. Alltså jag vet inte procentuellt sett, men jag kan tänka mig att det är ganska hög procent. Där det är lite så här, så fort det är liksom någon sån här tävlingsprogram där folk ställer upp mer eller mindre självsäkra, så får man sitta och tycka och tänka.
Mm.
Vilket är väldigt konstigt, så har det i alla fall varit hela min uppväxt. Man har tyckt och tänkt öppet och... Och det där vill jag verkligen skona mina barn ifrån. Och det är en sån satans bra övning som gemene man verkligen kan göra.
Hur lyckas ni med den då?
Nej, men jag har 100 rätt av 100. Alltså jag säger ingenting.
Nej.
Men att bara sitta och fokusera och tänka så här, jag ska säga något bra. Jag ska säga något bra om det här numret. Så här, jäklar vilka bra dansare det är där i bakgrunden. Även om det är där framför man tycker det suger.
Vilket bra ljus det är.
Ja, vad ljust och vad bra. Vilken bra volym vi har på tv.
Vad bra att den här låten var slut.
Vad man än säger så ska det vara positivt. Och det är en sån härlig känsla att sitta och kolla på en hel Melodifestivalomgång och inte säga någonting negativt. Men jag måste bara fråga en fråga nu som jag inte kan släppa. Och jag vill veta kopplingen mellan... Du är ju också... Alltså du känns ju som en positivt lagd människa. Du letar ju efter lycka i livet.
Oh ja.
Ja, och det anser jag att jag gör också. Och jag blir liksom, jag är ofta high on life och tycker liksom att livet är, för fan, vilken jävla fest. Att man får vara med om det här varje dag, från morgon till kväll. Och gärna dygnet runt om jag hade orkat. Men jag är ju också väldigt intresserad av fall där, så här mörka, mörka krimfall där folk har varit inlåsta, blir bortrövade. Det är nästan, om det fanns en kanal med bara sådana dokumentärer hade jag bara tittat på den kanalen.
Fritzel-dokumentär.
Madeleine McCann, alltså alla de här. Vad är kopplingen? Du har din seriemördargrej, du är high on life. Jag gillar folk som är inlåsta i källare och är high on life. Varför de här kontrasterna? Vad är det som pågår?
Dels kan vi inte värja oss. Vi kan inte värja oss mot det där. Det är de här primitiva instinkterna igen.
Mm.
Det är också naturligt. Och jag menar verkligen att vi måste tänka till kring vad naturligt betyder. Naturligt behöver inte betyda att någonting är bra, men det betyder att det finns där och vi måste bara bli medvetna om att det finns där. Det är naturligt, vi har det alla i oss. Du är i väldigt gott sällskap. De allra flesta av oss funkar så. Det finns en anledning till att det finns så mycket true crime, att Netflix har haft en väldigt stor utveckling i just de genrerna, även poddar.
Krimpoddar är jättepopulärt.
Eller hur? Så det är inte konstigt att säga.
Att vi vill besöka det mörka.
Men det är liksom naturligt. Den andra delen, och någonting som jag fick tänka till mycket kring själv, kring varför jag dras mycket till det där, är att det finns en eskapism i det där, att alla mina vardagsbekymmer, min självkänsla och så vidare. När jag fick saker sagda till och om mig och vilken dålig människa jag var och så vidare, så fanns det något befriande i att tänka tanken, men jag är ändå inte Josef Fritzl.
Nej.
Jag är inte Charles Manson. Jag har i alla fall inte haft ihjäl någon.
Nej.
Det kan låta konstigt, men för mig var det lite befriande ändå att se att hur jobbig jag än varit i vissa andra människors ögon när jag har gjort ett sommarprat eller vad det nu är för någonting, någon tv-grej så.
Men det är ju koppling också till det här med skitsnack. Jag bara tänker, jag kommer ju från veckotidningsbranschen. Mitt första jobb som journalist var på Hänt Extra.
Mm.
De försörjer ju liksom hela förlaget i princip, skvallertidningarna.
Ja.
För att, och de gör ju ofta framsidor på men väldigt, väldigt folkliga kändisar. Alternativt liksom TV4, Bonde söker fru, den typen. För att människor kan se att ja, nu har Carola skilt sig igen. Hon som är så lyckad, inte ens, hon kan inte hålla i sin relation. Ja, men då är det inte så farligt för mig. Plus att man kan relatera till det.
Mm.
Och så kan man prata lite skit.
Mm.
Allt det hänger ju ihop. Det är ju för att vi ska koppla till meningen med livet då. Vi söker ju hela tiden efter det som får oss att må lite bättre.
Ja.
Och om vi känner oss misslyckade, så är det klart att om det står något om någon framgångsrik person som är mer misslyckad, då blir ju vi lite bättre.
Mm.
Så vi skor oss på andras olycka.
Mm.
Och det är ju naturligt, men det är ju inte bra.
Nej. Och det är avdelningen konstiga paralleller. Det känns som att det kan bli namnet för det här avsnittet. Det blir ju konstiga paralleller.
Hur kopplar vi det här till serien?
Men seriemördare, skitsnack om skilsmässor och coronan tycker jag har lite det gemensamt. Att de skapar perspektiv. Och lycka är jag ju väldigt fascinerad av. Och jag gör ju studier på lycka för jämnan. Och bland annat nu under pandemin, som myntade jag begreppet pandemindfulness, för att på något sätt kunna sätta ord på upptäckten jag gjorde att i genomsnitt så mår vi i Sverige lika bra eller till och med lite bättre nu än vi gjorde för ett år sedan innan coronan. Det genomsnittet gömmer såklart en väsentlig andel människor som mår sämre.
Jo.
Och
som
det
har drabbats
är
hårt, ja, såklart.
Att tänka på också. Mm. Mellan en fjärdedel och en tredjedel upplever det så. Men majoriteten mår antingen lika bra för att de inte har påverkat så mycket. Det finns många som inte har märkt det personligen, verkligen privat eller professionellt.
Mm.
Men också en väsentlig andel som till och med mår bättre nu. Och mycket av det här som vi brydde oss så mycket om tidigare har vi antingen tvingats sluta bry oss om för att det inte finns i vår vardag längre.
Mm.
Eller så har vi åtminstone fått perspektiv
kring
det. Att i relation till en pandemi som drabbat så många och som hotar att drabba oss alla rent hälsomässigt, rent socialt, rent allting så, så blir de flesta andra bekymmer vi haft ganska triviala och, inser vi, hanterbara.
Mm. Verkligen.
Samma sak då som med konstig parallell, seriemördare och frågor om liv och död och så vidare. Mm. Varje gång du påminns om döden så finns också en möjlighet att påminnas om att du lever. För många år sedan så lanserades en, jag tror inte ens det var en app då, för appar fanns knappt. Det lanserades en webbsajt, deathswitch.com.
Heter det?
Deathswitch.
Alltså, dödssvenskan?
Ja, dödsströmbrytaren. Liksom.
Aha, switch. Deathswitch.
Ja, förlåt.
Jag tror Deathwish.
Just det. Men den handlar
fast att han inte kunde uttala det riktigt. Eller?
Du kan dö när som helst. Och så hade du en massa utestående ärenden som du inte gjorde. Du hade fortfarande hyran som skulle betalas.
Ja,
och du kanske borde ställa att sluta betala hyran för nu är du död. Du har det på autogiro. Mm. Du kanske hade någon mailkorrespondens som du skulle tala om att nu kan du inte nå mig på mailen längre. Bla bla bla, allt sånt där. Ja. Någonting som automatiskt kopplar in i dina digitala kanaler och avslutar eller vad du nu gör. Mm. Gör det här du ska göra. Och hur vet den här Death Switch att du är död? Jo, det gör den genom att skicka dig en fråga då och då. Så frågar, lever du fortfarande?
Gud, vad hemskt.
Och jag tyckte den var ganska spännande för oftast så svarar ju precis ja. Mm. Och så gör den ingenting.
Det fanns ingen nej-knapp.
Tills du inte svarar och då klickar den in då. Men jag tyckte den påminnelsen i sig var ganska nyttig att göra. För hur ofta ställer vi oss den frågan?
Mm. Du behöver ju bara titta ner på dina naglar.
Ja. Lever jag idag? Mm. Mm. Lever jag idag? Det tänker vi inte på. För det tar vi bara för givet. Och enda gången vi inte tar det för givet är när vi blir påminda om att det finns ett alternativ. Jag skulle kunna vara död nu. Jag skulle kunna dö när som helst. Någon jag känner, någon jag bryr mig om, någon jag vet vem det är, dog nu. Och precis, mina naglar är en sån påminnelse. När min pappa fick en sån dödsdiagnos. Han fick veta att han hade obotlig cancer. Först då tänkte jag på riktigt tanken att livet fortsätter inte by default av sig självt i all oändlighet. Nej. Min pappa som jag hade tänkt skulle leva i all evighet och som var skild från min mamma och jag växte upp med min mamma, träffade inte min pappa så ofta. Han hörde av sig när han hade bestämt sig för att gå i förtidspension. Han hade jobbat så mycket, vilket är en anledning till att vi inte träffade så mycket. Och kände sig färdig med det och hade tillräckligt för att kunna gå i förtidspension. Bjöd ut mig på lunch första gången. Så jättestort för mig att gå ut på lunch med min pappa på stan. Han var strax innan 60, vilket betyder att jag då måste ha varit knackat på 30, något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall, han sa, nu ska jag gå i förtidspension, jag ska bara jobba undan. Och sen kör vi! Mm. Mm. 3 månader till. Vad kul, vad härligt, fantastiskt. Men han inte går 3 månader, utan han går 1 månad tror jag ungefär. Och så ringde han och sa att vi får ställa in de här planerna. För jag fick veta nu varför jag varit så jäkla trött. Det är för att jag har en ovanlig form av blodcancer som de inte vet så mycket om. Men de vet inte hur den går att bota och de vet inte säkert hur lång tid jag har kvar att leva. Så jag jobbar på. Det blev en sån riktig ögonöppnare för mig. Det lärde mig 2 saker. Det ena var att inte planera för långt fram i tiden för vad som helst kan hända. Där har ju coronan igen blivit en sån enormt viktig påminnelse. Vad som helst kan verkligen hända som vi inte föreställer oss. Så enda möjligheten vi har att leva våra liv och göra det vi vill är att planera kortsiktigt och göra det nu när vi är vi och världen är någonting vi kan ha lite säkerhet kring.
Ja. Och förhålla oss till de omständigheter som råder.
Precis. Så det är det att du är in på halsen. Plus ett år i taget. Aldrig tänka längre än 1 år. Mm. Och så började jag måla naglarna som en påminnelse om att döden finns runt hörnet. Och med den tanken måste jag verkligen vara levande när jag har möjligheten att vara levande nu. När jag lever.
Jag har ju hört intervjuer där du säger att, ja, men att du har tampats med svag självkänsla. Vilket vi båda kan relatera till. Men också ett ganska starkt självförtroende. Har vi alla tre. Att, så här, vi klarar av saker. Men den tiden då du, jag läser mellan raderna att du var utanför liksom och kände dig annorlunda. Är det det som har präglat din svajiga självkänsla, tror du? Eller?
Ja, säkert. Till stor del. Säkert.
Mm. För det känner jag. Jag la faktiskt upp ett inlägg på Instagram i samband med kvinnodagen. Min extremt följartäta Instagram. Men för jag blev diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder. Mm. Och just det här att det är så viktigt, för det forskas ju bara på pojkar. Mm. Och många flickor missas i vården och vi får diagnos senare i livet. Vilket gör att vi har väldigt mycket... Vår självkänsla blir ju liksom att inte förstå sig själv. Att känna sig annorlunda. För vi är ju... Sen är det så här, vad är normalt då? Mm. Men vi är ju... Fungerar ju på ett lite annorlunda sätt. Mm. Våra hjärnor. Som Anders Hansen skrev i sin bok. Vi är jägare. Och ni andra är bönder. men vi behöver våra förmågor som vi är starka i. Men just det här att tidigt få möjlighet att förstå sig själv. Att vi pratar om olikheter. Att... verkligen lyfter här att allt är okej, att det kan stärka självkänslan. Hur har du jobbat med det? För du har ju tonårsbarn idag.
Ja.
Har det varit viktigt för dig att liksom förmedla det till dem?
Ja, mina barn är en viktig anledning till att jag blivit väldigt mycket mer öppen med min dåliga självkänsla generellt, men också med alla mina olika tillkortakommanden. Förut försökte jag gömma dem för att passa in bättre, för att inte bli sårbar på samma sätt. Och också kände jag för att inte såra andra, till exempel mina föräldrar ville inte jag skulle såras av att veta att jag var utanför och mobbad och allt sånt där.
Mm. Så du tog ansvar för dem, deras känslor?
Och jag kände i början samma sak för mina barn också. Jag vill inte att de ska känna att deras pappa är misslyckad och har varit motsvarande utanför sådär. Och kanske att de får höra det i skolan, att vi såg din pappa prata om hur misslyckad han är och så vidare. Så kände jag tvärtom, det vill jag inte överföra på dem, att de ska känna ett ansvar för och vara oroliga för sina tillkortakommanden och vad andra i deras närhet ska tycka om det och så vidare. Så det var en viktig del, det var den ena delen. Sen har jag ju, jag fick slut på naglar då, så gjorde jag en tatuering som sitter på min högra underarm som jag visar er här nu. Mm. Dålig podd, vi kan inte se, ni får föreställa er. Den här motsvarigheten till den här vägskylten. Mm. Vägarbete pågår.
Just det. Så får man köra lite saktare.
Så tänker jag på det. Att jag är ett infrastrukturprojekt. Mm. Jag är ett pågående arbete. Att istället för att bara gräma mig över att jag inte är bra, att jag är dålig, att det är så mycket jag inte kan, att jag inte är klok och så vidare. Så ser
vunnit
jag
Mensapris, men ja, okej.
Du klappar oss alla. Jag borde dålig självkänsla och har inte vunnit ett Mensapris.
Nej, men samma här. Förlåt.
Jag känner mig dålig på grund av det också.
Jag tycker det är ditt ansvar. Men det är så roligt ansvar för våra känslor att vi känner oss misslyckade.
Jag borde dela med
mig. Jag menar, du är ju liksom bevisligen överintelligent. Men förlåt, fortsätt. Det var inte meningen att avbryta.
Vilket också är ett skönt adjektiv över. Jag är för, det är inte bra. Så där ska det inte vara.
Nej.
Men i alla fall, jag tänker på det som att jag är inte färdig. Jag är ett arbete som pågår, som kan bli lite klokare, som kan bli en lite bättre version av mig själv, som kan vara lite mer till gagn för andra. Och se det inte som någonting jag ska gömma, att jag inte är färdig, inte som någonting jag ska grämas över, utan som ska ge mig energi, nyfikenhet och som ska ge mig en mening i livet, att jag har mer att göra, lära, utveckla. Det finns en anledning för mig att ta mig upp ur sängen idag när det känns jobbigt. För idag har jag möjligheten att bli lite bättre. som vad det nu är, som förälder, som medmänniska, som lärare, som professor. Det finns så många saker jag skulle kunna bli lite bättre i.
Ja, men det är ju där jag känner att jag bara vill prenumerera på dig i mitt liv. För att jag tycker att min största pepp i livet är min möjlighet att bli en bättre version av mig själv. Mm. Och det är någonting som jag är helt liksom både ansvarig över, men också så här, det är bara upp till mig. Mm. Ingen annan kommer göra mig till en bättre människa. Eller ja, det kanske de kan hjälpa till med, men så här, det ultimata landar ju på en själv. Och är inte det, för fan, är inte det så jävla peppigt?
Ja.
Jag tycker det är så jävla inspirerande att jag vet att jag, så här, jag kan gå ut på lunchen idag och kolla på en liksom, kurs på internet och lära mig någonting. Mm. Och bli lite bättre på någonting. Mm. Alltså för fan, vilken fest att man får vara med om det.
Och också jag kan gå ut på lunchen idag och träffa en människa som, eller jag kan bjuda in en människa eller två till min podd. Och så kan det leda vidare till det här och det här och det här. Det här att säga ja till livet.
Mm.
Och att jag är ju ganska kicksökande. Jag har ju då som sagt min läggning som gör att världen är lite tråkigare för mig. Jag behöver liksom lite mer kickar. Mm. Eller min hjärna då, belöningssystemet i min hjärna. Så att, att det här liksom, nu är jag ju high on att vi gör det här projektet. Mm. Jag är high on att Mikael Dahlén tackade jag till att gästa oss. Och det tar jag ju med mig ut i dagen. Men jag behöver hela tiden söka upp det här.
Mm. Du behöver trilla in något spännande mejl på eftermiddagen.
Ja, men exakt. Det är det bästa jag vet. Att öppna. Många har ju ångest när man öppnar sin mejlkorg. Jag älskar ju bara, mejl. Och så bara, nej, det var så här Lindex reklammejl. Men jag avregistrerar ändå inte det. För då kommer det ett mejl nästan. Jag älskar
du kan beställa något billigt från Vista Print.
Ja, men exakt. Ja, men det är så här, ja och liksom önskefoto. Reklammejl. Nej, men så här att och det som min mamma säger att det tar liksom aldrig slut, det är alltid nytt hela tiden och när det börjar lugna ner sig, nej, men då river jag upp någonting igen liksom. Och ibland, ofta så landar jag på fötterna, ibland blir jag lite tröttare, men sen så går det. Och ofta tänker jag ju så här, som jag berättade för dig när jag har varit i Sälen och försökt lära min son åka skidor. Du vet alla som har försökt lära barn åka skidor att så här, nu ska jag vara hemma resten av våren, nu ska jag bara liksom bo, jag ska jobba, nu är det fokus, nu bara åra om 2 veckor nu då. Och sen så liksom, det bara pågår hela tiden. Ja. Men det gör ju att mitt liv blir, det är lite det som är meningen med mitt liv, att hela tiden, att vara i rullning hela tiden. Någon annan skulle ju bli helt utmattad av att leva mitt liv.
Ja, men jag tycker du sätter fingret på jätteviktiga saker där. Dels det sista du sa om att det är meningen i ditt liv.
Exakt.
Apropå det vi pratade om i början, att meningen med livet i singularis, det är så stor fråga. Ska det finnas ett svar på den stora frågan? Det är ju ingen som med säkerhet har kommit fram till det på många tusen år, och det gör att vi kan rygga för att inte ens försöka ställa frågan och besvara den. Men om vi tänker att frågan kanske är felställd och därför går det inte att hitta ett svar. Mm. Därför att det finns inte ett liv som vi alla har gemensamt och lever på samma sätt. Utan det finns ditt liv och mitt liv, och med det en mening i just det livet som är ditt. Och en annan mening i det livet som är mitt. Så kanske det är en fråga som är lite lättare att närma sig och hitta svar på. Verkligen. Och också det här med att inte göra det för stort när man tänker okej, meningen med livet ska då också vara någonting väldigt stort. Ett stort projekt som börjar när jag föds och ändar när jag är klar och lutar mig tillbaka och slutar leva. Dör, det blir väldigt lågintensivt och det känns ju inte någonting som särskilt brådskande, med mindre än att det kommer en pandemi och man inser att det kanske inte varar för evigt, vilket är
eller
nyttigt.
En kompis dör i en bilolycka liksom,
ja.
Går ut.
Ja, precis. Men det kanske också är att men då gör jag inte så mycket idag. Jag kan göra imorgon eller dagen efter. Och så bara försvinner de här dagarna i ett enda stort sudd. Någonting jag grävde i mycket innan pandemi och allt hände. Hur många av oss som upplever livet som ett stort sudd där vi har svårt att minnas vad vi gjorde förra veckan. För att vi gjorde inte så jäkla mycket annat än vi gjorde veckan innan och veckan innan. Det bara rullar på autopiloten så.
Och samma vanor. Och
ja, precis. Mm. Och tanken att okej, jag ska bli en bättre version kan ju också låta jättestort. Jag vill inte ens försöka. Jag ska växa som människa. Det låter ju jättesvårt.
Det låter lite pretentiöst.
Tufft. Men att varje dag
men det
gör
behöver inte vara det.
Nej, men jag pratar om lite varje dag.
Ja, precis så.
Absolut.
Precis så.
Alltså vi pratar myrsteg. Ja. Men varje dag blir ju till slut jävligt bra.
Precis så.
Tänker jag.
Såklart.
Precis, det blir inte så stor grej. Och det ger energi varje dag. Och du kan ju växa som människa på olika sätt. Mm. Det är inte bara en del att nu ska jag bli mera mindful eller nu ska jag bli mera förlåtande eller vad det heter. Det kan vara en sån enkel sak som att nu ska jag bli lite vassare på telemark eller lite bättre på att
lösa på tekniken själv. Eller
bättre på att dricka vatten. Alltså det kan vara så otroligt så här basala saker. Eller jag ska bli lite bättre på att vara strukturerad kanske. Jag ska bli lite bättre på att lägga fram kläder till barnen.
Någonting som får en att känna sig lite bättre.
Ja, men någonting som får någon liksom level up.
Ja, komma lite längre ner i spagat, vad jag testar till och med det. Mm. Och det har jag testat på massa människor.
Spagat.
As I do. Inte spagat just. Det, vore, det är ett experiment jag skulle vilja göra.
Trycka ner dem.
Få med 500
pers. Det är nästa bok.
En av de roligaste grejerna jag gjort. Jag fick faktiskt 2000 människor att göra armhävningar och så mätte effekterna. Det är kul. Det är mäktigt. Det har jag inte hittat någon annan studie i världen där man har fått så många människor att göra armhävningar.
Är det någon
var och när de befinner sig och se vad som händer. Det kommer med i nästa bok. Men det här att göra någonting, vad det än är, att känna att jag blir lite bättre på. Skulle kunna vara spagat, skulle kunna vara klarinett, skulle kunna vara förälder, mindfulness, kompisar och se att vad det än är
att göra något av sitt liv.
Så får det faktiskt människor att just där och då, just här och nu, känna lite större mening i livet.
Men då tänker jag att när man sitter och lyssnar på oss, så det låter ju it makes sense. Men sen vet jag att du också gjorde en avmastifiering. Att det kan bli också att nu måste jag göra någonting för att, att man driver ju sig själv. Men människor är olika. Och det finns ju väldigt många människor som piskar sig själv väldigt hårt. Och nu måste jag göra det här och det här och det här. Och det här. Mm. Kan inte du berätta om din avmastifiering och vad den gav dig?
Ja, den kom sig av att jag sprang in i den berömda väggen för en massa år sedan. För att jag hade så väldigt mycket jag måste göra. Och till slut så gick det bara inte längre. Då rensade jag kalendern helt från saker att göra och kände att jag måste bygga ett liv som är hållbart, som gör att jag inte blir tillfälligt förlamad i halva kroppen, vilket jag blev. Så trögfattad var jag.
Det gick så långt alltså.
Apropå om jag är överintelligent eller inte, det verkar inte så. Så trögfattade jag att kroppen skickade signaler som jag inte fattade tills den gick så långt och bara stängde av halva kroppen. Fattar du nu då?
Vaknade du en morgon och kunde inte...
Det kom stötvis. Jag kommer ihåg det första gången jag satt på någon viktig, trodde jag då, som jag sen insåg inte alls var så viktig, lunch med massa viktiga människor. Och helt plötsligt så kunde jag kunde inte använda kniven, högerhanden. Det gick inte att använda kniven, och när jag skulle resa på mig och gå iväg till toaletten för att skaka liv i handen så kunde jag inte resa på mig, för höger benet funkar inte heller.
Men gud.
Och sen gick det lite av och på så tills jag insåg att det går inte att stå och göra en föreläsning för 800 pers.
Nej,
och
så med halva kroppssidan död.
Det blir inte Mr. Bean över det.
Ja, eller hur? Så var det i alla fall. Och då, apropå meningen med liv, det var ju så här jättestort projekt. Okej, ändra ditt liv. Vad börjar jag? Vad slutar jag? Vad är mitt liv egentligen? Och då insåg jag att mitt liv består ju av en massa olika saker som jag inte sett. För att alla de där sakerna har gömt sig i det här stora livet, det stora kaoset. Det blev en bok om det också, kaosologi. Som gömmer de här smakerna. Och då började jag tänka så här, vad är det jag gör som fyller de här dagarna? Och det visade att det var en väldig massa måsten. Och så tog jag bort allting. Och sen började jag fylla på sakta men säkert.
Det är modigt att ta bort allting, det måste ha varit läskigt.
Ja, men det gick ju så långt att jag inte hade något val. Ja. Så var det ju. Och så har jag förstått det för många.
Hur ser livet att ut när man tar bort alla måsten? Hur såg en dag ut då?
I början så var det märkligt och lite oformligt och lite jobbigt att bara vara stilla. För det var inte jag van vid. Och det har jag lärt mig på senare tid när jag kollar på mening. Men att inte göra någonting, det är ett sätt att känna en meningslöshet i tillvaron. För vi behöver göra saker. Och det var det jag ganska snart började göra. Jag började förändra eller skapa mig helt nya vanor. En i taget. Så började jag ändå göra någonting. Och skillnaden var att jag då gjorde saker som jag valde att göra. och ville göra. Och så småningom så kom jag upp i en kalender som var lika fylld som det var innan kroppen la av. Kanske rent av nästan lite mer fylld.
På under hur lång tid?
Ja, det här var under ett år ungefär. Mm.
Men med saker som du tyckte om att göra då?
Ja, för det var det som var ögonöppnaren. Och
nu går Claudia igång här.
Bland annat så var det någonting som mina barn sa till mig. Mm. Att du ser ut, du ser mycket gladare ut nu.
Mm.
Och min son sa, jag älskar det här. Pappa, när jag blir stor, då vill jag bli tjänstledig som du. För det var jag under det här året.
Ja, du var inte sjukskriven.
Och då var du en väldigt rolig och glad pappa antagligen.
Ja, och det handlade inte om att jag inte gjorde någonting. Nej. För till slut gjorde jag ju lika mycket som innan. Men skillnaden var att jag nu gjorde de här sakerna inte för att det var måsten. Nej. Som jag kände hade pådyvlats mig. Utan för att nu hade jag börjat om från början och lagt till sakerna en sak i taget. Mm. För att jag ville göra det.
Mm.
Och det var liksom den stora skillnaden. Mm. Jag fyllde tiden för det behövde jag göra. Men med saker jag ville göra. Och sen gjorde jag som
alltid kändes lustfyllt och gav energi.
Var det då du började skriva?
Ja, då blev det en bok, Kaosologi, om att se livet som liksom skyms av allt det här kaoset.
Mm.
Alla de små sakerna som är livet.
Mm.
Och en av de sakerna jag ganska snabbt gjorde en studie på då, för jag bara måste få göra studier. Så ni är, det är väl därför jag är professor.
Ja.
Så testade jag på flera tusen människor. Den enklaste ekvationen jag någonsin kommit fram till. Hur mår du i slutet på dagen? Ja, det kan förklaras till förvånansvärt, ja nästan skrämmande stor andel utifrån den enkla matematiken. Hur många av de saker du gjort idag har du gjort för att du vill göra dem?
Mm.
Varje sak du gör för att du vill göra får dig att må lite bättre.
Mm.
Minus alla saker du gjort för att du måste göra. Och varje sak du gör för att du måste får dig att må lite mindre bra. Och problemet är att ekvationen för de flesta av oss består i att först måste jag göra allt jag måste göra.
Ja, just det.
Och sen kan jag göra det jag vill göra.
För att liksom få tillåtelse att kunna unna mig
och
göra.
Och de här måste, för bakom varje måste finns ju ett nytt måste som skymmer ett vill. Så det jag gjorde där var att börja avmåstefiera. Och det behöver inte ta bort alla måste, men att bara ta bort ett enda måste gör ju att du minskar lite av den negativa effekten och också frigjort tid som du skulle kunna lägga på ett vill. Så du får ju en dubbel effekt där.
Men där kommer ju också ekonomi in.
Mm.
Att för att kunna avmåstefiera och kunna välja att göra de sakerna som du fylls av energi med och som du mår bra av, där är ju pengar en jätteviktig del. För att du måste ha råd att kunna det. Alla har ju inte möjlighet att välja.
Nej.
Helt sant. Och där är också tycker jag en jätteviktig observation som du gör. En jätteviktig insikt i att det är ju inte nollet. Det är ju inte att ta bort alla måsten.
Nej.
Eller inga alls. Att bara göra för att en vill. Eller inte alls göra för att en vill. Utan varje liten förändring gör skillnad. Mm. Och på marginalen. Men som du sa Claudia, liksom, det blir en jäkla massa om vi lägger ihop alla de dagarna i vårt liv. Det är ren, det i sig tycker jag som ekonomiprofessor är ren ekonomi att räkna på.
Mm.
Allt är hur det adderar upp. För mig själv i mitt liv och om vi är flera som gör det, alla små förändringar vi gör. Det blir jättemycket på samhällsnivå. Men också den här insikten att ja, men vem har ekonomi i att bara säga nu skiter jag i allt och ändrar.
Jag tar tjänstledigt ett år.
Ja, nej, det är ju väldigt få förunnat.
Men alla, nu ska jag inte sätta mig liksom vad heter det? Oskön i det här. Men man har ju större möjligheter att bygga den trygga grunden för sig än många tar ju inte den möjligheten.
Nej, ekonomiska möjligheten att välja, det är en viktig del och det behöver vi prata mer om. Det ser jag också som ett viktigt värv för mig som ekonomiprofessor, den samhällsekonomiska välfärdsmodell vi har.
Verkligen, och jag driver ju en podd om privatekonomi som är ett stort intresse. Så
kanske
det.
Får vi anledning att hålla ett samtal.
Kanske, ja. Vem vet?
Men jag tänker så här, vi måste ju börja avrunda.
Ja, jag vet.
Det här,
bara...
det här, vi skulle kunna dela upp det här i två...
Jag älskar att du säger att vi måste börja avrunda.
Jag vill avrunda. Jag vill inte prata.
Jag tänker så här, jag är trött på er nu.
Nej, jag vill prata. Jag skulle gärna vilja bo i ett kollektiv med er båda så att, och fortsätta samtal dygnet runt. Men jag tänker så här, om du skulle säga, för så här, det finns ju inte en mening med livet, säger du. Men om du utifrån din bok skulle kunna säga tre stycken meningar med livet, vilka tre skulle det vara?
Jättegärna.
För dig.
Att bli lite bättre. Att bli en bättre version av dig själv. Mm. Och jag tänker att det är fundamentalt. Om jag skulle ge mig på det väldigt stora företaget att komma fram till en mening med brasklappen som jag redan sagt att ingen har lyckats hittills. Mm. Och inte jag heller nu. Men så är det att bli den bästa versionen av sig själv. Mm. På den här planeten lider vi inte brist på människor.
Nej.
Tvärtom, vi behöver inte en till. Det du kan bidra med är inte att ta upp en människas plats till, utan att vara just dig själv. För det finns det ingen annan som någonsin varit och ingen annan som någonsin kommer vara.
Nej.
Igen. Så att bli den bästa versionen av dig själv, det tycker jag både för dig och för oss alla, är en jätteviktig mening som vi alla har möjlighet att skapa och uppfylla. Så det är en. En annan som jag själv är väldigt förtjust i är att hitta på. Den funkar. Istället för att likt existentialisterna som grävt mycket i det där, både filosofer och forskare och som ofta kommer fram till att livet är meningslöst. Det finns ingen mening. Det är ett annat svar. Om man ska komma fram till ett svar. Det finns ingen mening i livet.
Så tycker jag det spåret att det finns, är ju jag lite på.
Det finns en befrielse i det. Men då finns det möjlighet för mig och hitta på. Och det behöver inte vara att hitta på en enda mening, men jag kan hitta på en mening idag.
Ja.
Idag är meningen det här. Idag kan meningen vara med att jag inte hade ett möte jag skulle haft. Som jag hade sett fram emot. Jag tänker, men det kanske var en mening med det. För då fick jag lite tid över. Och så hade jag ett möte innan vi träffades nu som skedde helt spontant. Som annars inte hade blivit av. Som kan leda till någonting. Så att faktiskt, det ligger också så här naturligt. Som barn
skapa
gör vi det.
Skapa din mening.
Hela tiden. Nu tappar jag den här glassen. Ja, men det var för att myrorna skulle få smaka så springer här nu. Som vuxen tänker man, nej, det är för att jag var klantig. Det finns ingen mening med det.
Nej.
Tacka tusen för att vi inte är lika glada som barn. Men hitta på sådana meningar. Är det stora eller enskilda händelser? Gör att jag hittar någon förtröstan i det. Någon glädje i det. Någon kontroll över det. Och det har jag också testat på tusentals människor. Att faktiskt tillåta sig.
Det har ju med kreativitet att göra.
Vad sa du?
Det har ju med kreativiteten i det. Ja,
precis. Och det är en annan del, att skapa som funkar. Och också har testat.
Jag hittar ju på min mening varje dag kreativ. Med tarotkort. Jag drar ju ett tarotkort varje dag.
Ja, men det är också en
och det kortet är liksom min mening med den här dagen.
Oh, det kan finnas en idé med att du förmedlar ditt tarotkort till mig så jag vet.
Ja. Jag kan ta med min lek så jag kan få dra ett eget.
Och jag hade ett jättehärligt samtal med Dennis Saucedo igår på Clubhouse om det. Något många känner och artister väldigt mycket. Jag sitter jobbar med en artistbyrå Jubel. Det har blivit väldigt close to home för oss ju.
Ja,
hur de i den branschen, ja, som väldigt många andra också, helt plötsligt gick från 100 till nästan 0. Fick jättemycket tid över. Men det han pratade om var också hur han hittade nya kreativa uttryck som han kunde ägna sig åt. Hur det gav honom en mening och en lustig tillvaro, ett sätt att fylla tiden. Och den kreativiteten kan ju ta sig alla möjliga uttryck.
Ja, och den föds ofta när en dörr stängs.
Ja.
Då tvingas man liksom att öppna det här kreativa fönstret.
Ja, precis. Så det är det kan väl vara tre. Jag har ett helt gäng andra. Men det kan
verkligen, och då ska vi också säga att boken finns ju att köpa. Så köp boken. Om
köp alla böcker.
Ja, men om ni har blivit nyfikna så absolut. Och så kan jag ju också passa på att lägga in en liten shoutout att missa inte avsnittet till Fundamentalt med Mikael.
Just
där
det.
Snackar vi pengar och ekonomi och kopplat till att kunna leva det liv vi vill. Den får jag väl göra en shoutout, Claudia.
Ja, nej.
Ni kan också läsa Claudias blogg.
Ni läser min blogg också. Och klicka in på min Instagram. Och
ett barnmärke för kläder. Ja, nej men absolut.
Men Mika, dig kan man ju följa på sociala medier. Det är ju en fröjd.
Och den är skitkul, din Instagram. Vi har inte ens pratat om dina juleskumtomtar och blåbärskummet och chinsen. Ja, men absolut. Vi har redan hijackat din tid mer än vad vi tänkte att vi skulle. Men vi är så otroligt glada att du ville gästa oss.
Ja, jag var jätteglad att jag fick hålla er gisslan så länge.
Ja, det får du. Och när som helst igen.
Anytime. Du vet var vi finns.
Så verkligen. Och lycka till med nya boken. Sa du efter sommaren att den skulle släppas?
Stämmer.
Och har den en titel?
Kan du säga någonting om vad det är för typ av bok? Nej.
Ja, men den handlar om försiffringen av våra liv. Siffror har kommit in så mycket i våra liv som vi inte riktigt har förstått. Och det påverkar oss väldigt mycket, precis som pengar gör. Mm. Och det har vi förstått, att pengar påverkar oss jättemycket. På positiva sätt och på negativa sätt. Mm. Siffror börjar påverka oss lika mycket, men de har inte riktigt fattat än. Så det handlar boken om.
Spännande. Jag ser fram emot den också.
Verkligen.
Tack för nu.
Tack så mycket, och vi hörs nästa vecka igen, Claudia.
Ja, men det gör vi, som alltid.
Yes.
Tack.
Det var den här veckans avsnitt, och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram, där vi heter Livshjulet med Anna och Claudia.
Har ni något ni vill prata med oss om, önskemål om gäster eller teman, så skriv till oss där, för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.